Ett poddtips från Göteborgs-Posten.
SOS 112 var inträffat.
Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsidyllen Uckre utanför Göteborg.
Då har vi fått ett samtal här. Det är en person som har hotat med att ta sitt liv.
Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar.
Man ser på honom att han försöker fly.
Min känsla är att de försöker mörka ganska mycket.
Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden.
Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen med yxa då.
Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit är sant.
Ja, fast det var ju inte sant.
Det är mina...
De har ju lagt locket på. Det har jag ju förstått.
Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
Jävlar, har sagt.
Om man nu ändå... är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone.
Lyssna på GP-dokumentär Polisskotten på Öckerö.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi vill varna för mycket starka scener i det här avsnittet.
Typ allting kände bara som det skulle ta slut helt plötsligt. Typ. Som jag skulle vänta på en hjärtattack typ, ibland.
Du lyssnar på Systrar, en granskande podcast. Om män som köper kvinnor, våld och överlevnad. Och tre unga tjejer som slutade vara tysta.
Sex med barn från 14 och neråt. Anser du att du är pedofil?
Av Göteborgs-Postens Mikael Verdicchio. Femte delen.
Våren 2019. Två åklagare och en grupp poliser sorterar i ordning sina papper vid Göteborgs tingsrätt. Allt har lett fram till det här. Efter en enorm polisutredning som pågått i över 2 år och där hundratals män uträtts står man nu redo för att ställa 10 av dem inför rätta. Det är rättegångar som kommer pågå i flera veckor. Där offren är unga skolflickor och med inslag så råa och hemska att det mesta kommer sekretessbeläggas och hållas bakom stängda dörrar. Men ni som lyssnar ska nu för första gången få följa med in till en av rättegångarna där en blond tonårstjej vid namn Stina sitter redo.
Och jag visste ju inte vad de skulle fråga och jag hade ju inte så här förberett mig för någonting utan jag tänkte jag tar det som det kommer och gör mitt bästa. Och så vill man ju minnas vad som har hänt för att man vill vara tydlig vad det är som faktiskt hänt. Men så vill jag ju inte minnas heller för att det är så jävla äckligt och jag vill helst inte känna att det är liksom att det är jag utan det känns som att det är någon annan tragisk, ensam, ledsen tjej som varit med om något för jävligt. Som jag aldrig skulle tillåta typ min väninna att vara med om.
Hon har för bara några månader sedan blivit uppringd av polisen. Förhört som vad hon varit med om. Och nu sitter Stina plötsligt i en rättssal. Med en svart mikrofon framför sig. Vid sidan av henne sitter hennes advokat och två åklagare. Mats Ilbom och hans assistent Marie Jonsson. Det är stängda dörrar. Allmänheten får inte komma in. Men Stina känner ändå blickarna från alla som är där. Poliser, domare och nämndemän.
Det kändes jättejobbigt, verkligen. Jättejobbigt.
Plötsligt öppnas sidodörren. En man leds in. En man som Stina försökt förtränga alla minnen utav. Han som kallat sig för Bosse.
Jag tittar ner i golvet och jag tittar på väggen och jag vågar inte titta på honom. Så uppmanar min advokat mig att titta på honom. Då sitter han med händerna i, liksom håller ihop händerna och försöker stirra mig rakt i ögonen och ser ganska iskall ut.
Vad sa hans blick liksom?
Vad fan har du gjort? Det här är ditt fel. Och som att det var jag som skulle stå till svars.
Då är det förhör med Denny Olofsson och förhöret gäller åtalspunkterna 2 och 3. Och du får möjlighet...
Men Bosse är inte hans riktiga namn. Hans riktiga namn är Denny Olofsson. Han står nu åtalad för flera fall av våldtäkt mot barn och köp av sexuell handling av barn.
Tjejen som sitter mitt emot mig önskar jag verkligen ingenting ont. Men jag blir ledsen över att höra det som hon har sagt till er om mig.
Han har i många år jobbat med ungdomar i idrottsvärlden. Föreläst för både barn och vuxna om etik och jämställdhet.
Jag har jobbat med alla ridsportklubbar som har varit runt Göteborg. Allt ifrån Mölndals kommun och hela vägen ända upp fram till Kungälvs kommun. Jag är där för att utveckla och utbilda ungdomar som sitter i ungdomsstyrelsen där man är från 14, 13 någon enstaka gång men 14 år och upp till 25. Det jag tycker är viktigt det är att kvinnor, tjejer får lov att ta plats i svensk idrott. Om man hade gjort research på vad jag har gjort i de här ridklubbarna och lagt lite tid på att se vad jag har gjort för någonting som varit bra så hade ni också sett vilken nytta jag har gjort.
Nu är det Dennis ord mot Stinas. Hon, en vanlig tonårstjej som i alla år lagt över skulden på sig själv. Han, en vuxen man, väl ansedd i sina kretsar. Men först kallar man fram Stina.
Då är det en målsägande förhör med... Det är åklagaren som inleder. Varsågod.
Mm.
Det är en nervös Stina som lutar sig fram mot mikrofonen. Allt hon kan tänka på är om någon verkligen kommer tro på henne. På en tonårsflicka framför en vuxen man.
Jo, jag tänker att vi börjar i den änden att du berättar för mig hur du kom i kontakt med Denny.
Jag la ut en annons på erotikdelsidan. Och jag hade kikat på...
Det är hemligheter som hon inte berättat för någon.
Jag upplevde i skolan att alla andra hade märkeskläder. Och mina föräldrar frågade inte ens om jag behövde nya gympaskor. Så tänkte jag att jag ville rymma hemifrån. Och då tänkte jag att då behöver jag pengar. Och så började jag träffa Denny.
Nu tvingas hon berätta allt. Om hur hon som 14-åring hoppar in i Dennys bil. Hur hon ångrar sig och berättar att hon bara är 14 år. Och hur hon sen våldtas gång på gång.
Men berättade du någonsin för någon kompis eller dina föräldrar eller så? Om att du sålde sex till Denny?
Jag upplevde att alla bara brydde sig om sig själva. Jag har försökt vända mig till en lärare. Upplevde att jag bara fick en tillsägelse. Jag sa till min skolsköterska att funkar det här vaccinationen mot livmoderhalscancer även om man haft sex innan. Och då tittade hon konstigt på mig bara. För då var jag ju liksom ung.
Då förstår jag det som att du kanske försökte men att du aldrig berättade för någon vad som hände.
Så jag upplever att jag har försökt. Jag har inte sagt svart på vitt hur det var. För att jag skämdes extremt mycket och jag tyckte länge att detta var mitt fel.
Och då är jag på sida 209 i förundersökningsprotokollet. Och dessförinnan på sida 208 så finns det en rubrik som heter första träffen. Och en mening som börjar med: hon låg på massagebordet och så knöt han fast hennes armar och ben med karateband.
Mm.
tar ur ditt minne som du har. Mm.
Hon tvingas även berätta om de mest traumatiska ögonblicken.
Jag minns att jag inte ville. Jag minns att det var äckligt. Att det kändes som en evighet.
Stina tar långa pauser. Andas för att orka prata.
Han tar ut de svarta karatebanden och knyter mig som ett X över bordet.
Du säger som ett X, ligger du på mage eller på rygg då?
Jag ligger på mage.
Och var är de här banden bundna någonstans?
I mina handleder och mina fotleder. Mm.
Okay. Och om jag förstår det rätt då så... Det kan ha varit första gången, men du är inte helt säker på det. Men någon av de första tillfällena som ni träffade. Mm.
Första eller andra.
Och nu, jag vet att jag frågade dig förut, men vad är det som gör att du är säker på det?
För att jag var extremt rädd. Och jag lärde mig att stänga om mitt sinne ganska snabbt efter den händelsen med karatebanden. För att jag aldrig känt mig så nedvärderad och kränkt förut.
Mm. Var det här någonting ni fortsatte att göra sen flera gånger under de här åren, eller?
Alltså inslag av sånt sadosex med hans sexleksaker har förekommit, ja.
Pratade ni någonting någon gång om dina föräldrar eller så?
Jag berättade ju om min mamma. Men jag berättade också om min pappa och vad de hade för personligheter. Och han gav mig råd hur jag skulle prata med dem eller vad jag skulle säga till dem. Eller kort därpå så hade Denny tagit reda på vart min mamma jobbade och hur hon såg ut. Och sa att vi var lika varandra och att hon var lika vacker som jag var. Tänk om hon visste vad jag gjorde med hennes dotter.
Varför tror du Denny ville veta så mycket om dig? Varför han var så intresserad av vad du gjorde och din familj och så?
Då förstod jag nog inte varför det var så viktigt. Jag upplevde att vi hade en slags lojalitet till varandra eftersom vi hade en hemlighet. Han gjorde så att jag uppfattade att det var för min skull. Medan jag försökte förtränga att det hände, distansera mig från att vara där och tänka att det är värt pengarna.
Sa han någonting om vad han tyckte om att du var 14 och så? Hur resonerade han kring det? För det är ju faktiskt olagligt. Det är han ju vet.
Det var mycket så här, tänk om någon skulle veta att det var liksom så fort jag hade stigit in, då skulle alla rullgardinerna liksom dra så att ingen kunde kolla in och så det blev lite mörkare i hela nedervåningen. Han var inte lika noggrann med att dra ner rullgardinerna på övervåningen.
Och sen tänker jag också, jag läste ju också lite annat som ni har skrivit till varandra där.
Stina får också frågor om varför hon inte bara flydde från Denny. Varför en del av sms'en som Stina skrivit till honom till och med varit trevliga.
Och så som du berättar nu här idag om hur du har känt när du har träffat den och haft sex med honom, så låter ju det ganska dramatiskt för dig. Men i den här chatten så har du ju en annan ton. Det är ganska trevligt och ja, du tar initiativ ibland och skriver snälla saker och så. Kan du förklara det på något sätt för oss?
Absolut.
I rätten berättar Stina hur Denny, steg för steg, gjorde att hon hamnade i beroendeställning till honom. Att hon lärde sig att stänga av sina känslor. Och att hans komplimanger och pengar till slut var det enda som fick henne att känna något. Men att det är något som hon förstått först i efterhand.
Han lyfte mig. Mina vänner var glada när jag kunde bjuda dem på saker. Jag blev glad när jag kunde gå och köpa nya kläder. Typ en Woolrich-jacka för 5 000 eller ett par dieseljeans för 1 700 eller nytt smink eller gympaskor. men jag förstod också att det var liksom att ju bättre jag var som Dennis eskort eller hora, ju mer pengar ville han ge mig. Ju mer jag lät han använda min kropp, desto mer pengar fick jag.
Vad tror du, hur tror du att Denny uppfattade ditt mående under den här tiden? Märkte han hur du mådde? Vill du säga?
Absolut. Han kände ju mig. Han visste vad han skulle säga för att jag skulle känna vissa saker. Jag skulle känna mig vuxen och erfaren. Att jag skulle lyssna på honom. Och att jag skulle förstå att mina föräldrar inte ville mig väl.
Vi vet ju att du spelade och sådär.
Från fjärde klass till början av nionde klass. Och efter jag träffar Dennis så blir det allt fler gånger jag inte går dit för att jag mår dåligt och är ledsen och inte känner mig motiverad. Dessutom fick jag, efter jag hade träffat Dennis, började få panikångest. Och jag förstod inte varför, men jag kunde vara ute på planen och plötsligt så kände jag bara tryck över bröstet och så gick jag in i omklädningsrummet och bara tårarna bara flödade och jag gick in till badrummet och ibland kräktes jag. Jag tvättade ansiktet, tryckte handduken mot mitt ansikte och så gick jag ut igen och så kände jag mig extremt ensam för att det var aldrig någon som frågade hur jag mådde eller märkte liksom.
Och sen nämnde jag också att du ju tog kontakt med en psykolog.
Jag mådde väldigt dåligt så att jag var väldigt nedstämd och hade ganska lite livslust.
Till slut är det dags för Dennis advokat, Lasse Salkola, att ställa frågor. Han har bland annat med sig utdrag ur Stinas dagbok. Läser upp dagboksinlägg som hon skrivit som 14-åring.
Är det du som har skrivit den här?
Det är det.
Vad menar du med meningen? Det här är ett, så det är ett perfekt dubbelliv för en 14-åring. Hur tänker du då?
Jag är nog ganska ironisk.
Du är ironisk. Har du upplevt Dennis som äcklig kund?
Absolut.
Läskig kund?
Inte läskig i att jag vet inte vad han är kapabel till. Men läskig i att jag vet inte vad som händer härnäst.
Då stämmer det att den är äcklig men han är inte läskig.
Vad menar du med läskig?
Jag läser här innantill då vad du som jag har highlightat där i mitten där på andra stycket. Men jag har aldrig haft en elak, läskig eller äcklig kund, säger du. Ser du att du har skrivit det?
Ja.
Är det du som skrivit det förresten? Ska jag
ja, det är det.
Ja. Så att, vilket typ av orden är det som är felaktiga i den meningen?
Jag tror inte det går att uttrycka sig så. För att det här har jag skrivit i en sinnesstämning när jag har mått dåligt över det här. Och så har jag skrivit detta och önskat att det var så här det är. Alltså jag har ljugit för mig själv när jag har skrivit det här. Så skulle jag säga det.
Så de här sakerna nu som jag har tagit upp då, så är det något som stämmer och vissa delar som inte stämmer.
Man kan se det så, absolut, eftersom det är fiktiva och icke-fiktiva idéer som kommer från mina erfarenheter. Och så har jag väl gjort en grammatisk sammanfattning av det.
Stämmer det att du har arbetat som en call girl under hela tiden fram till och med 2016?
Vad definierar du som en call girl?
Advokatens frågor gör Sina upprörd. Och hon börjar säga emot allt kraftigare.
Call girl, att jobba som en call girl. Och då kan jag fråga, vad innebär det att vara en call girl?
Men vad har den här frågan för relevans i målet?
Men när advokaten pressar på om vad det innebär att vara en call girl sätter rättens ordförande ner foten.
Den här typen av mål så måste vi så att säga är ganska svårhanterliga, och vi vill lyfta fram en annan sida utav målsägare än vad åklagare och målsägarbeträde gör just nu. Va? Och det är därför vi vill ta fram att vad hon har sysslat med under tiden, och det här har ju bäring på sen när man ska värdera huruvida den ska dömas, om det har varit någon kränkning överhuvudtaget.
Men det vi sysslar med nu, det är ju det som Denny Olofsson är tilltalad för. Jag förstår liksom inte vad den här frågan har för relevans i målet, det måste jag säga.
Då skulle jag vilja ha ett beslut på att jag inte får ställa frågor som rör...
Jag skakade och har aldrig svettat så mycket för mina händer under 2 dygn som jag gjorde då. Mm. Det kändes som att jag hade blivit påkommen i en lögn, även fast jag inte ljög. Jag väntade på att de skulle säga att det var mitt fel och att jag ljuger typ. Och att jag visste inte om de skulle tro på mig. Och jag hade ju min advokat till höger om mig och 2 åklagare då till vänster om mig. Men det kändes ändå skönt att de satt där. Och när jag tittade ut mot liksom en publik som de har, så var ju poliserna som gjort utredningen där. Och det gav mig sån extrem typ styrka och stöd. Så varje gång han sa dumma grejer så tittade jag bara på polisen istället. Och så tittade de 2 underbara snälla poliserna tillbaka. Men liksom, de tittade på mig som att vi tror på dig, vi är här för din skull. Jätteskönt att ha typ kvinnliga förebilder där. Kvinnor som litade på mig, kvinnor som tyckte att jag hade rätt. Kvinnor som hörde min röst och kvinnor som förstod smärtan jag blivit utstått för.
Då är det förhör med Denny Olofsson, och förhöret gäller åtalspunkterna 2 och 3. Och du får möjlighet att själv då berätta först om det är någonting du vill säga om det här.
Till slut är det dags för Denny Olofsson att bli förhörd.
Okej.
Han får till en början tala helt fritt.
Om hon kände sig nedvärderad och smutsig och äcklig, så vågar jag säga med ganska starka ord att nej, det tror jag inte på. För så mycket skratt, så mycket skämt, så mycket skoj som jag upplevde att vi hade. Det har svårt för att tänka mig. Sen kan det naturligtvis ha varit upplevelse. Jag får inte göra våld på hennes upplevelse, såklart.
Och han lägger till stor del över skulden på Stina. Han kommer framförallt att hävda att han aldrig haft intresse av barn, och att han inte kände till hennes ålder. Liknande frågor kommer han också få av sin försvarsadvokat Lasse Salkola.
Advokat Salkola, frågor?
Advokatens frågor handlar om hur Stina ska ha betett sig moget för sin ålder.
Och som du vet så är mitt fokus mycket nu på vad du visste och kände till när du träffade henne första gången.
Lasse Salkola vill försöka visa att Denny inte hade några skäl att tro att Stina bara var 14 år gammal.
Hur har hon varit klädd till exempel?
Alltid snyggt klädd och fräscht klädd.
Kan du berätta lite grann om hennes klädsel?
Ja, det är en tjej som tycker om kläder och som gärna klär sig också där, vågar jag säga då, att det var en äldre klär sig mera stiligt och noggrann med att vara stiligt klädd. Jag
visar ju upp en bild. Hon hade på sig någon svart skinnjacka och var sminkad. Är den signifikant, det fotografiet, på hur du träffade?
Ja, det vågar jag säga.
Var hon så sminkad?
Hon var väldigt snyggt sminkad. För att,
alltså, något annan ting som skulle kunna vara något varningstecken på att hon skulle kunna vara yngre än 15 år? Alltså. Skulle du säga att hon var erfaren sexuellt?
Ja, det skulle jag verkligen vilja säga. För det märktes ju att hon inte var...
Stina sitter på andra sidan rummet och hör hur Denny beskriver henne.
I mitt huvud, mina tankar pendlade mellan kommer folk tro på mig? Kommer domaren tro på mig? Kommer nämndemännen tro på mig? Även fast liksom polisen är där och polisen har hjälpt mig och polisen har pratat med mig, så blir det fortfarande här, men kommer folk tro på mig? Hans advokat målade ju en bild av att jag ville att detta skulle hända mig och att det liksom var jag som hade valt det här och att han gjorde mig en tjänst.
Bredvid Stina sitter de två åklagarna, Mats Ilbom och Marie Jonsson.
Då får åklagaren börja med att ställa frågor.
Ja, tack så mycket. Vi backar bandet, Danny.
De har också förberett sig och vet vilka frågor de vill ställa.
Om hon kände sig nedvärderad och smutsig och äcklig så vågar jag säga med ganska starka ord att nej, det tror jag inte på.
Danny hävdar att Stina skrivit i sin annons att hon var 16 eller 17 år. Och att han inte visste vad det innebar att köpa någon under 18 år. Att det faktiskt innebär att man köper sex av ett barn.
Du har ju under hela utredningen sagt att du aldrig skulle kunna tänka dig att ha sex med någon som är yngre än 18. Utan du var bara intresserad av äldre kvinnor.
Det var det jag svarade när vi pratades vid i maj. Ja.
Ja.
Och det är ju också naturligtvis för att skydda mig själv i den avseendet. För att där var det ju inte aktuellt med att jag skulle ha haft barn sex. Visst.
Och under förhöret kommer det också komma fram uppseendeväckande saker. Saker som Stina inte visste fullt ut om Danny.
Men vad tänker du? Alltså, du träffar då den här annonsen som du säger står 16 eller 17 och du är 55. Hur tänker du på den skillnaden?
Jag måste erkänna att jag inte tänkte på den skillnaden så.
Du tänkte inte på den skillnaden?
Nej, jag...
Du har ju ändå varit nämndeman i Mölndals tingsrätt som du säger.
Ja.
Ja.
Ja, jag var nämndeman i Mölndals tingsrätt när den fanns. Fram till 2002. Och jag satt där som då centerpartist.
Danny Olofsson är inte vem som helst. Han är tidigare nämndeman. Alltså en av de personer som sitter i domstolar och dömer folk som är anklagade för brott.
Nej, men det är dumt, naturligtvis.
Du reflekterar inte över att det kunde vara en 16-åring som...
Nej.
Nej? Okej.
Okay. När våldtäkten på massagebritsen och de svarta karatebanden kommer upp kommer Danny att hävda att han visserligen bundit Stina på massagebritsen vid något tillfälle, men att hon aldrig suttit fast helt. Istället menar han att allt skedde ömsesidigt. Han kommer också hävda att han inte kände till sexköpslagen fullt ut.
Det slog dig aldrig att du skulle försäkra dig om hur gammal hon var?
Nej, då måste jag ju så här i efterhand, eftersom det måste ju bli en efterkonstruktion för mig, så måste jag ju känna att där var jag ju väldigt oförsiktig och dum naturligtvis. Mm. Och det kände jag ju direkt när jag sen fick reda på det här.
Mm.
Då har jag ju förbannat mig några gånger. Mm. Det vill jag inte känna.
Danny hävdar att han förstod Stinas riktiga ålder när hon precis fyllt 15 år. Han påstår att han skulle ge henne en födelsedagspresent och att hon kom körandes med en ny moped. Att det var först då som han förstod att han haft sex med ett barn. Men detta går inte ihop för åklagaren. Och om det han säger verkligen stämmer, varför ville då Danny ändå fortsätta köpa henne? Han har ju hela tiden hävdat att han satt hennes välmående i fokus.
Du, när hon berättade där vid det här tillfället att hon är 15, vad tänker du om ålder 15? Anser inte du att man är barn när man är 15, eller hur tänker du?
Nej, jag tänkte inte så.
Men återigen, Danny, du var 55 vid det här tillfället. Du har jobbat som nämndeman vid Mölndals tingsrätt. Du har jobbat med ridflickor och du har jobbat med idrottsrörelsen, unga människor. Vad har du för tanke kring en flicka som är 15 år?
Ja, att hon är en flicka.
Ja, eller tänker du att det är en vuxen kvinna?
Nej, det tänker jag inte. Men jag tänker också så att vid det här tillfället så känner jag att det är fortfarande 17 år.
Det är fortfarande 17 år, fast nu har hon sagt att hon är 15.
Ja, men det var ju på de premisserna som jag åkte dit. Och det likadant det här med som jag sa det, att jag visste inte att det var olagligt då att ha sex med någon som var mellan 15 och 18 år. Jag hade haft sex med innan och kände det att nej, men det här var en tjej som jag tyckte väldigt mycket om och hon verkade tycka väldigt mycket om mig.
Fast alltså, hon tar betalt av dig?
Ja.
Men det kommer att bli tuffare för Danny. Danny kommer också få frågor om olika sexleksaker som han ska ha köpt och använt på Stina. Bland annat om en fjärrstyrd leksak som Stina berättar att Denny tvingat henne ha på sig när de varit ute på stan.
Vi var i bilen och då hade han tagit med sig en Lelo vibrator som är formad som ett ägg som han styr i en app. Då gav han mig ägget i en svart påse och sa gå in till badrummet och ta på dig den här. Vi stannade han vid Svenska Hem och man kör mot Kållered. Och då så tog jag på mig den och vi satte åt. Jag försökte äta snabbt för att det skulle gå över. Och när vi äntligen satt oss i bilen igen så fortsatte han ha på den och styra den via sin telefon. Som han gjorde under hela måltiden och bita vibrationen på den tills vi är hemma hos honom. Och jag går in i hallen och får mina pengar.
När ni träffades... Var det alltid frågan om att han skulle köpa sex av dig då?
Ja. Mm.
Men även här kommer Denny att lägga över all skuld på Stina. Hävda att han inte haft något intresse av leksakerna han köpt. Istället hävdar han att det är Stina själv som velat använda dem. Trots att det är han som köpt sex av henne. Åklagaren rullar ner en projektorduk. Det är bilder på sexleksaker som man hittat hos Denny.
De tre köpte du ungefär samtidigt?
Inte bara ungefär, utan jag köpte de tre vattplaggen och de två rosa grejerna köpte jag på samma dag på Martin Shop på Andra Långgatan i Göteborg.
Okej, okay. Och detta var på initiativ av som du var 16 år?
Ja.
Okej, okay. Och du hade inget som helst intresse av detta?
Absolut inte.
Du, Denny, då måste jag ställa frågan. Är 16 år och du vet om hennes ålder här.
Ja.
Hon säljer sex till dig.
Ja.
Men hon på eget initiativ ska få dig att köpa alla dessa sexredskap.
Ja.
Vad tänker du om detta?
Ja, för det första så min första tanke var att nej, varför ska vi göra det? Nej, men jag tycker det är lite spännande, det är lite roligt. Det är kul att testa någonting nytt. Och det här är ingen nybörjare.
Som jag... 16 är ingen nybörjare, en erfaren kvinna menar du?
Ja, det vill jag hävda. Okay. Med tanke på det så som hon rent sexuellt beter sig mot mig så är hon inte
men
någon nybörjare.
Men då var du 56 här?
Nej,
57.
Jag var till och med ännu mer.
58?
Ja, 58.
Ja.
16, 15, då var jag 58. Ja.
Hon var 16 och du 58. Och jag behöver inte gå in på alla de här, men ta den mittersta då, buttpluggen där. Tyckte du att som 58-åring att det är lämpligt att trycka upp en sån på 16
år? Absolut inte.
Men du köper den?
Jag sa, när jag berättade, vilket om du hade lyssnat på mig, så sa jag så här, att när jag kommer till Martin Shop så säger den här tjejen, för jag sa jag vill ha en buttplugg. Ja, men då får du köpa den här. Eller också har vi ett paket här där du får tre för samma pris som vad den här kostar. Ja visst, då köpte jag den här och då tänkte jag så här att ja, men det här väljer ju vilken hon vill ha. Och hon valde den minsta.
Mm. Men jag får ändå inte ihop den i din förklaring här. För det är alltså en kvinna då som du säger, en erfaren kvinna fast hon är 16 år. Hon säger till dig som en sexköparen att åka och handla detta för att hon vill ha det. För du vill ha inget intresse överhuvudtaget.
Ja, sa jag. Det får jag ju göra då. Om du tycker att det är lite spännande och det är lite upphetsande så visst, det kan jag tänka mig göra.
Betalade hon dig för de här sexuella tjänsterna som du utförde på henne?
Nu förstår jag inte riktigt hur du menar.
Nej, men jag tycker det blir så omvänt. Hon ber dig att utföra sexuella tjänster på henne, men det är du som får betala henne.
Ja, och det är ju likadant med när jag har oralsex på henne så betalar ju inte hon någonting för det.
Nej,
självklart inte.
Nej, nej.
Utan det här handlar ju om att ha ett ömsesidigt utbyte av sex.
Ja. Men vi är överens i alla fall, du och jag, att du vet hennes riktiga ålder vid det här tillfället.
Då vet jag det.
Ja. Hur var er relation vid det här tillfället innan?
Vid vilket tillfälle?
Ja, vi kan vara här vid 2015 när du investerade i de här redskapen.
Ja, jag upplevde det som att det var en både trevlig, trivsam och lättsam och bra så kallad relation.
Mm. För... Om jag förstår dig rätt så vet du i alla fall hur gammal hon är från det att hon fyller 15.
Någon vecka efter, ja.
Ja, någon vecka efter. Men kan du benämna era relation?
Och hur vill du att jag beskriver det? För att då får jag en liten hjälp av dig. Om du vill att jag ska förklara så bra som möjligt.
Över du säger, men beskriver du till din flickvän? Eller
absolut inte.
Och då frågar jag dig, hur anser ni att er relation var? Hur betecknar du den? Var det en kärleksrelation? Eller vad var er relation?
Det var inte en kärleksrelation.
Inte?
Nej.
Var det ett avtalsförhållande?
Det kan man väl säga, som utvecklades till någonting som var trevligt. Där vi båda två hade trevligt.
Okej. Det är så man ska se på det, att det var en ömsesidig relation i alla fall.
Ja, hon fick betalt. Jag fick det jag ville ha när jag betalade.
Okej, så det är där relationen ligger. Hon fick det hon ville ha, hon fick pengar och du fick det du ville ha, du fick sex.
Ja, plus att vi då hade ett bra snack, ett bra... Alltså det kändes bra. Mm. När vi hade haft sex så ligger vi och pratar långa stunder och så här. Så det var aldrig någon brådska. Det här med tid, det handlade bara om tre första träffarna.
Okej. Så om jag förstår det rätt, det är inte som en timme på ett hotellrum utan det är någonting annat. Du sa på en fråga att du vill inte ha analsex med henne för att det gjorde ont för henne.
Ja, så uttryckte jag mig inte, men det spelar ingen roll, för att om jag säger så här att vi skulle pröva analsex den gången. Jag tror inte ens att jag var inne i när hon reagerade och sa att det här gör ont, eller det här gör ont, vi avbryter. Självklart så.
För sen, du rättade mig som vanligt om jag har fel, men du sa att du tyckte att hon mår inte bra, vi kan inte hålla på med sånt där.
Precis.
Ja. Men det var ändå på hennes initiativ alltihopa.
Just det här med analsex var någonting som vi hade då kommit överens om att vi skulle prova, ja.
Men vad menar du med att hon mår inte bra?
Att det gjorde ont.
Okej, okay, det var inte hennes övriga mående utan det var att det gjorde ont.
Ja,
okay.
Det är inte okej okay då, när det gör någonting som gör ont.
Nej.
Jag kan inte anmäla en fråga då.
Ja, kan du?
Du berättade ju om detta förut, just med analsexet. Och då sa du så här att du tycker att det är viktigt att man som man tar ansvar då.
Ja.
Och att du är sån och att du gjorde det då, så du satte stopp för det. Och då tänker jag bara att jag skulle vilja höra dina reflektioner kring ditt ansvar som man och vuxen för situationen generellt, att du just då köper sex av ett barn.
Ja, det är helt
du skriver ju
helvete.
Att ansvaret är viktigt och att du tar det.
Ja, jag tycker att det är helt åt helvete. Och det är någonting som gör ont i mig när jag tänker tillbaka på det här. Det är inte okej på något sätt. Mm. Det är ingenting som jag har sagt i förhören och allt sånt där som jag är stolt över. Mm. Snarare tvärtom.
Men hur tänker du kring det där och då?
Vilket tillfälle?
Där och då, i situationen så att säga. Nu efterhand är det en sak.
I vilken situation?
Ja, till exempel den här analsex-situationen. Då säger du att du tar ansvar och har inte analsex med henne mera. Men ja, runt den tiden. Du köper ju ändå sex av henne. Och då undrar jag hur du ser på ditt ansvar där och då. Som vuxen och man. I förhållande till det som pågår. Tänker du kring det någonting?
Nej.
Där och då?
Nej, och det är som jag säger. Det är ingenting jag är stolt över. Nej.
Så det här ansvarstagandet med det har kommit först nu i efterhand?
Ja, just kring det här med, om vi pratar om själva saken, att köpa sex och att köpa sex av en ung kvinna. Ja, där har det kommit till insikt faktiskt någonstans redan vid 16. Sent 16 där.
Okej.
Men det finns en sak till som åklagaren ännu inte tagit upp. För när polisen gjorde en husrannsakan hos Denny så hittade man också en stor samling sexnoveller som Denny förvarat i sitt sovrum. Texter som Denny hittat på internet, skrivit ut och sparat. Där nästan alla handlar om män som våldtar flickor från 14 år och neråt. I vissa så våldtas barn så unga som 10 år gamla. Och jag kanske ska varna nu för extremt grovt innehåll.
Sara kände hur pappas kuk tryckte sig in och hur den smärta följde varje centimeter som kuken öppnade. Hon skrek och började
Gretas anal kände han hur hennes kropp kämpade emot.
Soa hade varit 5 år när hennes mamma omskar henne och sydde ihop henne. Allt för att se till att familjen
kuken ryckte till och hårdnade vid synen av den nakna lilla förpubertala flickan.
Jag vill inte, skrek Sara.
Jag är din dotter. Du kan inte göra detta.
Alla flickor som han knullat i Malmö.
Jag kommer se till att du lär dig suga kul.
Hon är efter att se sin 10-åriga dotter.
Hon hade med sig en liten naken
för att ha dig som min lilla leksak. Du ska ge mig sex och uppfostras att njuta av att pappa knulla dig.
Noveller, helt okända för Stina. Där vissa är kusligt lika det som hon själv berättat om. Däribland en novell där en liten flicka binds fast i en brits och sedan våldtas av en äldre man. Åklagare Matilbom lägger fram ett par av novellerna i rättssalen och konfronterar den nu.
De här novellerna som vi hittade på ditt sovrumsbord?
Nej, inte sovrumsbord.
Alltså, inne i ditt sovrum?
I en garderob, ja.
Ja. Kan du förklara dem för mig, vad det handlar om?
Och det här är ju ingenting som jag har läst förrän... Vänta nu tills jag har svarat färdigt. För att du kommer säkert att hugga annars. Någonting som jag har läst de senaste 3 åren. Det kan jag säga med en gång. Jag har läst igenom alltihopa nu sen jag fick de här handlingarna som ligger på bordet. För att kunna svara på såna här frågor. Och jag kan säga att jag har både gråtit och varit förbannad över de här. Det är nog det hemskaste jag har läst. Och den ena där, det är den som Rosita läste upp för mig under ett förhör som mamma och jag var med på. Den kan jag inte påminna mig om att jag ens har läst. Men visst, det här är ju naturligtvis inte någonting som är till gagn för mig att jag har haft dem här. Nej, det inser jag. Men det är nog... Ja, det är... Det är vidriga historier.
Mm. Majoriteten av de novellerna handlar ju om sex med 14 år och yngre tjejer. Och då är min fråga, varför har du skrivit ut sådana noveller som du har förmodligen då läst? Eller vad har du använt dem till?
Ja, till skillnad från kanske, jag har ingen uppfattning om statistik, men jag tror att det är ganska många män som onanerar. Jag har gjort det. Absolut inte mer än 5 gånger. Jag tror själv att jag har gjort det 3 gånger. När jag läser sånt här så är det... Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Jag har beskrivit det som att istället för att se på skräckfilmer så läser jag sånt här. Jag läser... Även när jag läser böcker så läser jag kanske inte om sånt här sex. Det gör jag inte, men... Jag har väldigt svårt för skräckhistorier, utan jag läser sånt som gör att jag måste lägga ifrån mig saker och ting och sen läsa igen och så här. Det här är... Jag kan säga att när jag läste det här nu, när det kom i det här materialet, så var det väldigt mycket som gick sönder i mig.
Ja, 24 av 35 av novellerna handlar ju om 14 år. Och då måste jag ställa frågan, vad är det som gör att du plockar ut just såna här noveller och läser om sex med barn från 14 och neråt?
Ja, med samma svar som jag gav alldeles nyss.
Anser du att du är pedofil?
Nej, definitivt inte.
Inte?
Nej.
Men, och så har vi då som berättar för att hon har fyllt 15 och du fortsätter köpa sex av henne. Har det någon koppling till de här novellerna?
Nej, det tycker jag inte.
Okej.
Får jag lov att göra ett kort avbrott för jag måste fråga min advokat om en sak? Är det okej?
Ja.
Då stannar vi inspelningen lite.
Och hur var det egentligen med Stina? Var hon verkligen så strikt klädd som en vuxen kvinna som Denny hävdade? För att bemöta detta visar åklagare Matilbom upp en till bild. Ett foto som Denny tagit själv på Stina. Från förarsätet i sin bil. Det är från en av deras allra första träffar. Ni som vill kan se bilden själva på gp.se/systrar.
Den här bilden, Danny, vad är det för en bild?
Det är en bild som jag tog när jag hade lämnat av henne vid det första tillfället som jag träffade henne. Och det är den som jag också då har beskrivit. Att... Det var definitivt inte någon direkt strikt klädsel, utan det var ju en sommarklädsel. Och det hade hon ju naturligtvis också, precis som jag hade när det var sommar.
Jeansshorts.
Förlåt?
Jeansshorts.
Ja, det var jeansshorts och en mörkare jacka. Jag ser inte vad det är för någonting.
Är det strikt kvinnlig klädsel?
Nej, det är det ju inte, men det är en sommarklädsel.
Okej. Okay. Ja. Då så.
Stina försöker förstå vad som händer. Kan inte sluta tänka på vad domstolen kommer att säga. Hon har, ända sedan den där dagen då hon var 14 år, känt sig helt ensam i sin situation. Känt att allt varit hennes fel. Men hon är inte ensam i rättssalen. För det finns också ett vittne där.
Det kommer in en lång tjej med mörkt hår och ljusa ögon som är väldigt, väldigt smal. Jag ser att hon är nervös. Och jag ser att hon biter sig lite under läppen kanske för att man är väldigt nervös.
En ung kvinna som polisen beskrivit som en verklighetens Lisbeth Salander.
Och jag kommer ihåg att jag tittade på henne och liksom såg henne som min skyddsängel. För att om inte hon hade berättat sin historia så hade min historia aldrig kommit på tal hos polisen. Så jag kände mig stark när hon kom in i rummet. Och jag kände mig lycklig och jag kände mig... lite glädjetårar nästan, minns jag.
Den unga kvinnan har också blivit köpt av Denny. Han ska bland annat ha föreslagit att få ha en trekant med både henne och Stina samtidigt. Vittnar om hans intresse för unga tjejer.
Efter hennes vittnesmål så fick vi gå ut, för det var en kvarts paus typ. Och det var första gången jag hälsade på henne. Och det var sjukt att veta att hon hade gått igenom något liknande. Och att Bosse ville att vi skulle ha en trekant tillsammans. Och att... ja, bara att hon var där liksom. Och hälsa på henne. Och i en tingsrätt av alla ställen under en rättegång liksom. Och att hon faktiskt... hennes vittnesmål styrkte ju mitt vittnesmål. Och liksom veta att hon inte utan ens träffa mig, utan ens veta vad jag heter. Bara liksom hjälpte mig. Det var helt sjukt liksom. Jag önskar också kanske att jag faktiskt hade träffat henne då när han bad om en trekant, för då kanske jag hade lärt känna henne och vi hade kunnat ta oss därifrån tillsammans.
Stina och den unga kvinnan kommer inte vara ensamma i domstolen. För de kommande veckorna kommer fler att kallas dit. Däribland en mamma och hennes dotter Luna, en flicka från landet och 10 män som kommer att ställas till svars för olika typer av sexbrott.
Alltså frågar om jag kan dunka hennes huvud i bordet.
Mm.
Och det säger jag nej till. Efter det så... då ber hon ju att jag ska dra runt henne på golvet då. I nacken och i håret. Märkena kan ju mycket väl komma från någon annan.
Vad menar du när du skriver i kick-konversationen... pappa smutsiga och pengakåt och hora?
Tänkte om vi skulle bli tillsammans kanske vi kunde spela Pokémon Go och hitta på någonting.
Ja, men då tänkte du att hon blir glad om jag berättar att jag har sex med henne när hon sov.
Ja, något sånt.
Har du klart?
Ja. Lite tillägg och att det inte alltid har varit oskyddat i för sig. Men det kanske har en helt betydelse.
Efter rättegången döms Denny Olofsson för våldtäkt mot barn, köp av sexuell handling av barn och köp av sexuell tjänst. Domstolen tror på Stinas berättelse om att Denny vetat om hennes ålder när han köpt sex av henne. Han döms till 4 års fängelse men får senare straffet kortat till 3,5 år i hovrätten. Mannen som polisen utredde från början, han som kallat sig för Hans och som jobbade på en skola, döms för bland annat barnpornografibrott, köp av sexuell tjänst och försök till köp av sexuell handling av barn. Det saknas dock tillräckliga bevis för åtalen om grovt koppleri och grov våldtäkt. Han döms i tingsrätten till 2 fängelse. Merparten av de andra männen döms för köp av sexuell tjänst och ska betala böter till staten. Några 1,000 var.
I kommande avsnitt.
Alltså jag tror att de verkligen begår ett misstag i att de tror att deras hemligheter är mina hemligheter.
Jag har inte tid att prata med
dig nu. Vi ska träffa Bella, förstår jag.
Ja.
Vi är från Göteborgs-Posten.
Nej.
Har du själv erfarenhet av sexhandel? Ring in till vår telefonsvarare och dela med dig av din historia. Numret är 031 62 45 55.
Har varit med om övergrepp som barn, vilket senare ledde till att jag sålde mig. Men jag gjorde det inte för pengarna, utan det var mer som en bonus. Hatade varenda gång jag träffade någon. Eller när jag skickade bilder eller filmer på Kick. Sen efter att jag kommit tillbaka efter en träff så slutade det ofta med att jag skadade mig.
Jag var 15 när jag blev prostituerad. Jag hade tidigare sålt nakenbilder under ett par års tid. Men från 15 års ålder började jag träffa kunder. Jag skämts över det här i hela mitt liv. Och det har varit min största rädsla att folk ska få reda på det här. Nu är jag mamma och två döttrar. Och min största rädsla i livet är att de ska gå samma väg. Därför tycker jag att det är så viktigt att jag vågar gå ut med min historia nu. Som jag håller tyst om så länge. Tack för en jätteviktig podcast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.